Du lyssnar på Politikens frågepodd.
Idag om statsrådens privata sekreterare.
Du hade en fråga till mig, ursäkta, nu tappade jag bort den.
Vi har fått en fråga från en gammal moderat pressis som undrar vad som händer i regeringskansliet egentligen. Han har noterat att Romina Pourmokhtari hade med sig en privat sekreterare på resan till Dubai på COP28 och undrar vad är det här för något? Vad gör en privat sekreterare? Varför har statsråden det? Är det ett nytt fenomen? Hur var det på Erlanders tid?
Privat sekreterare till skillnad från politiskt sakkunniga presssekreterare och statssekreterare, planeringschefer och stabschefer som är de normala titlarna runt i en politisk stab runt en minister i regeringskansliet.
Ja. Mm.
Ja, och vi kan ju börja med, det noterades också en liten särskrivning där, om det var en privat sekreterare som bara drog sig undan, som inte ville vara med i det offentliga.
En introvert.
Ja, eller om det var då en privat sekreterare, eller om det var den andra glosan som hade använts på den här personen, nämligen statsrådsassistent. Så jag vände mig direkt till Romina Pourmokhtaris stab och försökte få reda på vem är den här personen. För jag började ju på direkten i någon tanke så här att jag går till urkundskällan för vad tänker vi om assistenter. Djävulen bär Prada, Miranda Priestleys assistenter. Liksom. De har ju väldigt mycket ansvar men de blir väldigt tuggade på. De blir hårt ansatta. Sen efterhand, det liksom kan ju vara en fantastisk karriär åtminstone att skriva ett väldigt avslöjande porträtt av hur det är att vara sekreterare åt en sån här berömd och mäktig människa.
Det här är alltså filmen, boken...
den ikoniska urtexten.
Ja.
Jag förstod det, ja. Men jag ville förtydliga för min hjärna.
Mm. Ja. Haha, var svaret. Nej, du tänker så fel. Och då tänkte jag så här, vad är det här för någonting? Är det någon sorts liksom brevskrivarfunktion? Är det juniort? Är det liksom partisterna som får komma in och bara säga, vet du vad, jag ser dig, young fellow, du har någonting i blicken som vi kan fostra här. Kom in.
Svårt för Romina Pourmokhtari att säga, här är du, young fellow, jag ska lära upp dig och du kommer bli stor.
Hon har en gammal själ, säg inte så. Hon har en gammal själ och jag såg framför mig detta. Men det var inte heller svaret i ty. Det här är alltså den opolitiska delen.
Jaha!
Ja, statsrådsassistenter.
Men okej, så att det är en opolitiskt anställd person. Har varje statsråd en sån här?
Ja, varje statsråd, varje statssekreterare har en sån här assistent.
Är det två olika?
Det kan vara olika, man kan också dela. Och den här personen har jobbat för många tidigare liksom, klimat- och miljöministrar. Så att den privata sekreteraren så att säga, kan sitt jobb, har det här är inte en ingångsposition, inte en juniorposition. Som jag kanske också
jag tycker liksom... det är en syn på sekreterare. Ja, det är för att det kommer från Djävulen bär Prada. För att ofta är ju annars... just assistenter, en ganska central funktion på företag. De blir ju färre och färre i takt med att AI håller på med administrationen istället. Ja. Eller liksom man själv ska göra det eller så. Men,
alltså den snällaste, eller den mest trevliga sättet som man ska förstå mitt förhållande till sekreterare, det är att jag har ju liksom aldrig varit på en situation, aldrig varit på en position där jag själv skulle kunna haft en sekreterare. Så att jag förstår liksom inte riktigt så här, vad är det här? Och så kommer jag ihåg att när jag var yngre så fanns det så här snygggejs som jag hängde med lite. Och de var typ så alla modeller. Och sen så när de modellade så utbildade sig typ alla till jurister eller så här, skulle ha liksom riktiga jobb och så här liksom, för det var en kul grej, men jag liksom modellar när man är ung och snygg. Och sen ska man ett riktigt jobb. Så hade de ett snyggo kompis som liksom inte riktigt levererade på det här plugga. Och då gav de typ så här honom ett assistentjobb. Och det assistentjobbet fick den sparken ifrån för att den hade bara till slut gömt massa räkningar i ett skåp. Och sen öppnade de bara, men vad gjorde det? Jag visste inte vad man skulle göra, jag visste inte vad man skulle göra. Och det är något så vackert med den här bilden av en snygg gay som bara så här, men det kom räkningar och den ramlade ner.
Generellt så är väl kanske inte det där ett vanligt beteende hos de opolitiska tjänstemännen i regeringskansliet. Men det här som frågeställaren har snappat upp, att en opolitisk tjänsteman reste med, är ju heller inte ovanligt, men att det då stod så tydligt. Det blir på något vis en indikator eller tillfälle att påpeka hur beroende de politiskt anställda, ministrarna och deras staber, är av den opolitiska delen av regeringskansliet. Socialdemokraterna har ju haft ett år på sig att så att säga frigöra sig från beroendet av de opolitiska tjänstemännen. Men det är ju inte svårt att få dem att prata om sin längtan till
maktens
korridorer. De gamla departementssekreterarna och de andra som...
Jag hörde också en underbar historia från en person som numera jobbar på ett... Hur ska jag säga? Jag måste liksom anonymisera den här, det blir jättekomplicerat. Vänta. En person som nu jobbar i regeringskansliet berättade om att till hens departement ringer det ibland ett tidigare statsråd till en opolitisk tjänsteman och ber honom utföra olika uppgifter för att den liksom är så... den vet liksom inte efter 8 år... vad, liksom, hur man tar sig fram i livet.
Nej, men, och det här förstod jag också att, för det här återkom Nicky hela tiden till, att de här är helt oumbärliga, de här personerna som gör det här jobbet. Och då sa jag, kan du vara lite mer specifik, vad gör man? Och då sa han, vet du vad, du ska få en arbetsbeskrivning vad de här tjänsterna kan göra för saker.
Formell.
Ja, och då har jag fått det här ifrån regeringskansliets press. Det ingår att sköta allt praktiskt som är opolitiskt för statsråden och statssekreterarna, såsom att boka resor, möten, olika transporter, svara på förfrågningar från alla som vill träffa statsrådet, synka möten mellan olika statsråd med mera. Och då här börjar man förstå, det här är ju gatekeepern. Det här är ju människan du måste hålla dig väl med. För visst tekniskt sett, så de politiska staberna ska ju sätta dagordningen och bara så här, nej, men vi vill att du deltar i de här mötena, vi vill att du är i de här frågorna och allting sådär. Men det här är ju nyckelposition som kan liksom informellt vara med och bara så här, nej, men vi hade tyvärr ingen tid nu. Liksom, det är ju någonting... känner jag väldigt mäktigt med den här människan. Sen undrar jag kanske, Strömblad här, kommer han med nötter till Romina när Romina blir hungrig, när hon blir ledsen, när hon blir trött på det här kopp och bara sitter, åh, jag orkar inte mer.
Nej, det där är väl Nicky Westerbergs jobb.
Det är nog politiskt jobb. Ja, det tror jag. Och men han kanske håller koll på några, alltså på pappren, på bilateralerna och så.
De
eller
sakerna,
det kanske också är politiskt jobb.
Jag tycker,
men kanske får gräva vidare i detta. Men jag, ville du säga något annat? Det fick mig att tänka på en granskning som jag läste i en tidning som heter Magasin K, där en tidigare kollega till oss är chefredaktör, som kom i förra veckan. Det är fackförbundet DIKs tidskrift, och det är så här, alltså de organiserar informatörer och bibliotekarier och ni förstår den kategorin, det finns nog bredare än så, men och då har de granskat, regeringen har ju nämligen tillsatt en utredning, ni vet den regering som nu sitter är ju besjälad av att förvaltningen inte ska vara så stor, det är en typisk borgerlig hjärtefråga ni vet. Och då ska de nu utreda hur många kommunikatörer som myndigheterna har. Så man har fått, det har tillsatts en sån utredning där man ska titta på det.
För man vill spara, gissar jag.
Ja, men det finns ju någon slags generell kritik om att alla möjliga sektorer i samhället plötsligt liksom har så många kommunikatörer.
Som journalist känner man ju igen det.
Exakt, som oss, vi journalister är ju inte kommunikatörernas... största fans kanske alltid, men i alla fall man kan ju också ha ett bra samarbete med dem ibland, men det roliga med Magasin K:s granskning är att de har då mätt hur många kommunikatörer, de har själva liksom då kartlagt kommunikatörerna och ser att andelen statliga kommunikatörer har inte ökat på 5 år. Man, de driver ju att det här delvis är en myt. De står ju upp för kommunikatörerna såklart.
Mm.
Men de kommer också, de har då också avslöjat att den myndighet som har allra flest kommunikatörer, det är Regeringskansliet. Och Regeringskansliet är undantagen i den här utredningen och ska inte liksom undersökas. Och så har de då jagat Erik Slottner som är ansvarig minister, och han har inte gett dem någon intervju. För det finns ju någon generell kritik också om att liksom Regeringskansliet, alltså de politiska tjänstemännen blir allt fler och det växer, och det är de här policyprofessionella. Såg någon socialdemokrat som var kritisk när Parisa Liljestrand hade en stabschef till exempel, och var så här, varför ska det finnas fler och fler stabschefer? Är detta bra?
Och i deras granskning där de kommer fram till att den enda myndighet som, där det verkligen växer kommunikatörer och fortsätter göra det, den är undantagen i utredningen, och när de vill fråga någon om det så når de inte igenom kommunikatörerna för att komma fram till den som faktiskt kan svara på det.
Jag är inte säker på just det där ordet växer, men ändå där det är flest. Nej, utan de når ju aldrig ministern, utanför istället då olika mejl från ministerns presssekreterare som bara svarar olika goddag yxskaft svar eller typ så här. När det kommer till Regeringskansliet skriver hon att myndigheten undantas på grund av sin roll som beredningsorgan för regeringen. Det sa de mot väder. Det är svårt att förstå, tycker jag.
Ja, det är det ju.
Så frågan som borde ställas. Det är en fråga.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Man måste ju säga att de opolitiska tjänstemännen är ju underbevakade. Alltså de opolitiska i regeringskansliet. Vi ägnar oss ju betydligt mycket mer åt de här politiskt tillsatta. Vilket ju har sin naturliga förklaring.
Det känns ju rimligt.
Ja, typ. Vi bevakar partier och val och vilka som får förtroendet och vilka som då får makten. Men som den här frågan har liksom touchat vid, så är ju de opolitiska tjänstemännen en otroligt viktig maktfaktor och ganska osynliggjord sådan. Men nu har det ju blivit lite synliggjord i den här diskussionen som har kommit upp om differentierad lönesättning bland de opolitiska tjänstemännen i regeringskansliet.
Precis, som man ju kunde läsa om i den andra tidningen i veckan, Dagens Nyheter.
Just det. Där alltså förslaget, som jag har tolkat det, är att de som arbetar,
eller förra veckan kanske,
med frågor som är viktiga i Tidöavtalet, de ska få högre lön. Och det där har ju åtminstone, när man pratar med opolitiska tjänstemän i regeringskansliet, då är de ju vansinnigt upprörda över det där. Och att det strider, och det får man ju säga att de har en poäng i, mot grundläggande principer för idén om hur den opartiska förvaltningen ska fungera. Det ska ju vara en konstant som inte förändras vid maktskiften. Men det här är ju ett sätt att via maktskiftet och maktskiftets prioriteringar förändra förutsättningarna för hur de opolitiska tjänstemännen arbetar.
Och man är ju så nyfiken på vad som ligger till grund för detta. Är det en okunskap hos den som har tillsatt det här? Är det liksom Ulf Kristerssons panik över att det går så jäkla långsamt och det är så mycket saker kvar, utredningar ska tillsättas och paradigmskiftet har ju inte, måste liksom slå in innan nästa val.
Det sista misstänker man ju, för så fort man pratar med människor i Ulf Kristerssons närhet så är det ju, kommer de ju hela tiden tillbaka till det där. Vi måste få upp tempot. Därför så har vi inrättat nya opolitiska tjänstemän på statsrådsberedningen, för då kommer det gå mycket snabbare. Och liknande. Så det ligger ju i riktningen, känner man.
Jag känner att de här statsrådsassistenterna, jag vet inte hur man skulle kunna liksom minska, sinka tid och genomförandet om man liksom, absolut, bokar man fel resor, har man inte möten mellan rätt statsråd och sådana där saker, om man använder sin institutionella kunskap att förstå RK, veta alla små liksom processer, typ var finns det frimärken, allt sånt där tänker jag att en bra statsrådsassistent har
hur
koll på.
Hur funkar rörposten?
Ja.
Är det inte mer, hur rundar vi den här och den här avdelningen så vi
sparar lite tid? Rättschefen, när är han på gott humör?
Jag tror att de får full pott i det här liksom, Tidö-bonusen.
Men det är ju massa ministrar som inte har några Tidö-frågor ens typ.
Då kanske de
som bara är på den där övrigt listan. Den där random, olika saker som vi gav till Liberalerna för att och de skulle stå ut listan.
Då måste man väl tänka precis som i vanliga politiska förslag. Alltså, är den grupp som blir glada över det här, alltså som kanske skulle kunna få en löneförhöjning, är den större än den grupp som inte kommer få löneförhöjning och kanske därför och av principiella skäl vänder sig mot en sån här idé?
Aha. Hur går det med den där fotbollspunkten i tidavtalet? Kan vi kanske kolla upp det nästa vecka?
En av många bra frågor. Jag känner att vi har inte tagit med ett West Wing-citat här än. Vi måste passa på. Vem är den optimala sekreteraren slash
assistenten? Ja, det fanns ju också med i frågan här om assistenterna i West Wing. Ja. Om livet är...
Mrs. Landingham, alltså hon som var Bartletts privata sekreterare som ju dog. Kommer ni ihåg vad dramatiskt det var? Och vad förstår vi att hon gör? Vad är det?
Pennan
i fickan. Jag hoppas, Romina Pourmokhtari, att du alltid går med en penna i fickan som din privata sekreterare slash statsrådsassistent har hjälpt dig med. Eller i alla fall bara se till att göra ditt jobb görbart. Har du några mer frågor så mejlar du oss på politiken@svd.se.
Särskilt vill vi ha frågor från Romina då.
Ja.
Du har lyssnat på Politiken, en podd från Svenska Dagbladet. Producent var Tove Friman Leffler. Ansvarig utgivare är Martin Ahlqvist.